A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Strid och sitter här tillsammans med Gunilla Kindblom.
Ja, hej du Mats. Här är jag.
Hej! Och innan vi kör igång kan jag bara nämna att det här avsnittet kommer handla om allt om den ultimata roadtrippen på västkusten i sommar till de 5 godaste sakerna i världen att lägga på grillen.
Men, åh, vad härligt det låter.
Ja, du är ju här. Och ja. Om man ska beskriva det här kort, du fick ett träd i huvudet, vilket gör att du spelar in podden.
Ja, det var den korta versionen.
Ska vi ta den långa versionen?
Ja, jag ska försöka att inte bli allt för långrandig. Men ja, som kanske inte alla poddlyssnare vet, men en del, så är jag normalt poddens redaktör. Det är så man alltid kör på Sveriges Radio, att så fort någon programledare är sjuk eller borta av någon annan anledning, då hoppar producenten av hela programmet in och vikarierar.
Eller får i träd i huvudet. Eller,
ja, precis, precis. Nej, men det är faktiskt sant. Jag och ett träd var... Ja, vi krockade helt enkelt.
Vad hände? Jag vet inte exakt vad som har hänt.
Nej, vi behöver inte gå in på alla detaljer. Men Edvard och jag skulle putta ner ett träd som var dött. Alltså inte ett såga ner ett träd, för det hade redan rasat i någon blåst. Så det stod och lutade sig mot ett friskt träd. Och då ville vi putta ner det döda trädet så att inte något barn skulle få det i huvudet. Så att barnen var utlokaliserade till andra delar av trädgården och sådär. Och vi puttade, men det föll inte alls åt det håll vi puttade, utan liksom, det var ruttet eller dött eller någonting, så det bröt sönder, så en bit av trädet, en gren om man ska säga, föll åt motsatt håll, mot min panna och mot min underarm och delvis mot Edvard.
Det låter dramatiskt det här.
Ja, men det var lite dramatiskt. Det var lite så här, hade det varit en serieteckning så skulle det varit små stjärnor som snurrade runt ovanför mitt huvud och så. Men jag tuppar absolut inte av. Så att, jag vet faktiskt inte riktigt vilken diagnos jag ska ställa. Skulle det varit en hjärnskakning, säger min mor som är läkare, så skulle jag ha varit liksom avtuppad. Eller förlorat medvetandet någon liten stund. Men det gjorde jag inte riktigt. Men Edvard satte iväg in och hämtade is. Jag vandrade iväg mot en trädgårdsbänk och satt där och vilade med is på huvudet i en timme eller så. Och sen tog jag det väldigt, väldigt lugnt. Så Edvard bara tog över hemma och fixade allt så att jag skulle få vila. Så han fick ta hand om alla barnen och passade upp på mig. Den dagen skulle vi egentligen städa och fixa i garaget och röja och liksom fixa massa saker. Och det fick han göra själv. Eller jag var ju liksom... Jag satt ju på den här bänken, så jag dirigerade honom och sa, ja men flytta den där och sen kan du väl ta dem där också. Det var jättetrevligt att bara få beordra honom vad han skulle göra. Ja, men sen kände jag att jag mådde jättebra, men jag kunde inte överanstränga mig. Så att jag kände att så fort barnen började var det minsta tjatiga, så kände jag, vänta, nej, det här får Edvard ta, jag klarar inte riktigt. Och sen sov jag mycket, så jag vilade. Edvard lagade all mat och alla hushållsbestyr och allting. Och så där höll vi på några dagar, men jag kände ändå att det här är läkarbesöken ändå bra, så att de får titta på det här.
Ja.
Så att jag åkte in till Huddinge sjukhus och träffade en läkare på akuten, och de gjorde massor med undersökningar och tester, men de konstaterade ju att det inte var någon fara alls. Så, men sen dess har jag tagit det lugnt. Ja, jag har fruktansvärda blåmärken fick jag i början.
Men nu bor du i källaren och Edvard har hand om barnen.
Ja, alltså källaren, det låter som en sån här drypande våning med fuktiga väggar.
Ja, det låter lite som en österrikisk psykopat har svängt in.
Ja, så ser man de här blåmärkena under ögonen. Ja. Nej, alltså under ögonen, trädet kom i pannan, men, och där är det två stora bubblor, men sen har blodet då successivt vandrat neråt, blåmärkena hamnat under ögonen. Nu är det bara små rester kvar av det här, men i början så såg det faktiskt jätteläskigt ut, sådär som om jag var med i en skräckfilm eller allt sådär. Ja, nej, men jag bor i vårt gästrum.
Ja.
Och det är riktigt trevligt här måste jag säga, för jag har, nu har jag gjort det som alla har ägnat hela året åt, sägs det i tidningarna. Jag har inte hunnit läsa några romaner som jag trodde jag skulle göra, jag har inte läst en enda bok, men jag har sett tv-serier i lugn och ro, vuxen-tv-serier som jag inte får se när mina barn är med och bestämmer vad vi ska titta på. Jag har ägnat mot heminredning, så jag har gjort det så otroligt mysigt här i vårt lilla gästrum, hängt upp gardiner, och gardinerna köpte jag för 2 år sedan, inte hunnit göra någonting åt, men nu hänger de här med krokar och allt. Jag har satt upp en massa tavlor och fixat till det med trasmattor på golvet och flyttat om på bord och lampor och ja, allt sånt där som man inte hittade.
Och du sitter alltså isolerad för den här kontakten med yttervärlden, eftersom ni håller er isolerade. Och så får Edvard sköta om alla hushållsbestyr och barnen.
Och barnen, ja. Så då tog jag en lite så påsklov i förtid och sa att då struntar vi att jobba här och säga med barnen. Och det låter lite dramatiskt, men vi håller oss isolerade. Och eftersom jag satt i ett väntrum med en massa sjuka människor och besökte sjukhus, så finns det ju en liten risk, den kanske mikroskopisk, men det vet man ju inte riktigt. Att jag har blivit smittad av någon sjukdom som vi inte vill dra hem här i huset. Så med tanke på att inkubationstiden är ett tag, så gör vi så här. Så, vi kallar det inte för karantän eller isolering, utan vi kallar det för husmorssemester.
Husmorssemester.
Jag tror att en traditionell husmorssemester, som man egentligen tänker på en husmorssemester, inte innebär att man fixar med gardiner och trasmattor, utan tvärtom. Men för mig har det varit ganska befriande. Ja. Och sen så får jag gå ut och hämta små tallrikar som Edvard gjorde ordentligt med nylagad mat, som alltid är delikat. Man lyfter på folien och ser vad Edvard har lagat åt mig. Och han har fullt upp med sin hemmaförskola. Barnen tycker det är jätteroligt att det är pappa som är med de dagarna ända. Han är mycket mer än då, men nu har det varit extra mycket med påskpyssel, och de har bakat kakor, och de har varit ute och busat i trädgården och lekt pirater och spelat fotboll och sådär. Men vi ser fram emot att återförenas, såklart.
Det förstår jag. Men det så kanske det var välbehövlig tid.
Ja, precis. Det är inte så dumt. Vad jag upptäckt var att man hinner inte göra så där jättemycket som man föreställer sig. Alltså, när man har 3 barn, då tror man att den säger, åh, tänk om inte barnen stojade så mycket, då skulle jag hinna läsa romaner, jag skulle se alla de här filmerna, och jag skulle göra det och det och det och det. Fast nu har jag tvingats inse att så himla effektiv blev jag inte, trots att barnen eliminerade. Så nu kommer jag vara mer förlåtande och mer tålmodig mot barn och en bättre mor, föreställer jag mig.
Men vad du kan göra för någonting där, det är att temperera vinflaskor. För att vi hade ju i podden tidigare, pratade vi om en matematiklärare som använde Edvards frågan om hur man skulle kyla öl och vilken tid det tar.
Ja, det lyssnade jag på med stort intresse.
Och jag har en lyssnare som hört av sig om tipsar om en app som heter Wine Temperatures.
Aha.
Och där bara knappar man in då att man har en vinflaska till exempel som är 75 centiliter. Okay. Man har 12 grader i sin vinkällare, det ska man ju ha, så då ställer man in det. Och så tänker man att man vill ha det här vinet lite härligt, lätt svalt runt 18 grader. Och då visar den här appen att är det 22 grader i rummet, så tar det exakt 2 timmar och 5 minuter för den att bli 18 grader.
Oj, men då har du testat?
Jag har inte gjort det här, utan jag har fått det här tipset och har inte hunnit prova.
Jag förstår. Men
då också, till exempel, kan man ta en champagneflaska, 75 centiliter, 22 grader i rummet, lägga den i 4 grader isvatten, då kan man ställa in. Och då tar det 13 minuter att få ner den till 10 grader. Det är snabbt.
Oj, men hur ska det gå med alla matematikövningar och sånt där, om alla svar finns i den här appen?
Ja, men och det där är ju en ganska svår fråga egentligen, att behöver man traggla matematik som man gjorde som ung om man inte har några ambitioner att arbeta med när det finns så mycket hjälpmedel? Vad tycker du?
Ja, jag vet inte riktigt. Det vore ju tråkigt att bara apputvecklare i framtiden behärskar de där. Men...
Ja, jag tycker man behöver ju en grundförståelse för allt här i livet. Och det är väl det som grundskolan är till för.
Ja.
Att man förstår uppbyggnaden och logiken och funktionerna för saker. Men det är lite grann som jurist. Det är ingenting man blir, någonting man har. Heter
det. Så kan man tänka på det. Jag tillhör de som älskade matematik i skolan. Det var absolut ett av mina bästa ämnen i hela grundskolan och gymnasiet. Jag lämnade alltid matematikproven snabbt och hade oftast alla rätt, inte riktigt. Men det var liksom ett ämne där som jag trivdes med. Liksom. Och sen på högskolenivå så där gick jag in i matteväggen. Det var inte alls det jag hade läggning för på den nivån.
Men det där är märkligt hur det kan bli. Och nu måste jag bara säga till alla jurister och advokater att jag vill inte trampa dem alls på foten, utan det där är lite nonchalant sägning som finns i vissa kretsar. Jag tycker att det är en bra utbildning att bli jurist och advokat.
Absolut, jag har läst lite juridik och lite av allt möjligt sådär. Så jag är typ en sån som tycker man ska kunna lite av varje.
Ja.
Men jag ska säga, men det går inte att komma ifrån att ett sån app är ju bra hjälpmedel. Man skulle kanske inte sitta och räkna ut sådana saker utan vidare.
Man ska behöva en app för alkoholmarknadsföring.
Eller man kanske inte får använda sådana appar förrän man kan visa upp gymnasieexamen eller någonting sånt där.
Precis.
Att man har suttit där och tragglat någon gång i sitt liv.
Ja.
Men det är intressant att du nämnde, för här nere har vi ju en vinkällare.
Jag tänkte det.
Jag har faktiskt inte varit så mycket närheten av den. Jag kan inte sitta här liksom och supa i min ensamhet, men sen är det ju faktiskt fasta fortfarande när vi spelar in det här. Jag iakttar själv inte fasta, men det blir så bara farten. Eftersom Edvard gör det så blir det liksom inte så mycket alkoholdrucket mellan fettisdag och påsk för min del heller. Och trots att jag nu har bott granne med vårt vinförråd så har jag inte riktigt fallit ner, med något litet undantag för förra fredagskvällen och sådär.
Det tycker jag, en husmors semester, så har man ju rätt att vara lite salongs hela tiden.
Ja, men vet du vad, jag tycker när man spelar en podd får man också göra undantag. Så jag ska faktiskt öppna en trappistöl nu.
Det gör du helt rätt. En
påskbetonad öl som Edvard har valt ut ur ölförrådet. Men när man sitter här nere i sin ensamhet så har jag blivit så otroligt kreativ på nästan sjukligt sätt. Sådär. Jag får så här 3 miljoner inredningsidéer och sitter och googlar på olika sajter och beställer små saker och föreställer mig hur man skulle göra om vårt sunkiga vinförråd till en tjusig vinkällare, liksom hur man skulle bygga in den och vilka dörrar man skulle ha och vilken del av garaget som passar bäst och vilken som är kallast och vilken som är snyggast och så sitter jag och googlar på Hemnet och kollar vilka tjusiga villor som har vinkällare och sådär. Så sånt håller jag på med.
Det är fantastiskt att bygga vinkällare. Det är en sån känsla i det.
Ja, det kan jag tänka mig.
Har ni möjlighet att få i lite grus i också i botten för att hålla fukten?
Aha, alltså jag tror inte vi ska gräva ut någonting som blir källare. Jag är mer inne på att liksom inreda en smatt som finns där och sådär. Men visst, vi kan hela tiden grus.
jag tycker det är så härligt att man kommer in i en större vinkällare med sånt här stenvalv och så är det helt grusat och så liksom krasar där man går runt och drar ut de här dammiga flaskorna och hittar det ena fyndet efter det andra.
Det är sånt jag ägnar mig åt här. Som bildgooglar på så romantiska vinkällare där någon har gått all in och verkligen gjort ett litet paradis man kan gå runt i. Och sen har jag bott i Gamla stan, så jag har ju sett ett antal sådana medeltida källarvalv som är ganska många fall har byggts om till vinkällare av bostadsrättsföreningarna.
Ja, i Gamla stan finns det mängder. Mm. Och det är en etikettsfråga som jag själv tänker ta upp med Edvard vid tillfälle. Jag har ju varit med om några gånger och få gå ner fantastiska vinkällare. Och så säger värden, välj vilken flaska du vill. och då trampar man direkt in på minerat etikettsområde.
Hur har du hanterat situationen?
Nej, men jag har agerat väldigt modest i de fallen och försökt antingen hitta ett väldigt bra vin från en sämre årgång för att inte plocka de här guldkornen, eller plocka ett litet, lite lägre klass vin men med en riktigt bra årgång.
Men du vet ju i alla fall vilka guldkornen är. Om jag skulle komma in i en sån vinkällare så skulle jag bara... Jag skulle inte veta vilka som var guldkorn. Jag skulle kunna göra bort mig hur mycket som helst.
Ja, dra ut den här riktiga rariteten.
Ja, den här tar jag.
Ja, den här dricker men, ikväll.
Men nu måste jag fråga, hur är det med dig? Var är du?
Jo, men det är bra. Vi är hemma och väntar på nedkomsten.
Ja, kan jag tänka mig det.
Så att det innebär att det är väldigt mycket fixande i hemmet, jobbar från hemmet, och vi känner oss väldigt båda redo för att åka in. Och speciellt Johanna har det ganska tungt nu det sista, men hon kämpar och håller humöret uppe.
Då kan hon tänka på mig när jag skulle få vårt tredje barn. Han föddes i slutet på juli för knappt 3 år sedan. Och då var det total värmebölja. Så man vankade omkring höggravid i juni, juli. Vad blir det? 2018. När det var sådär fruktansvärt varmt.
Ja.
Och då gick jag faktiskt ner i källaren. Eller det rum jag sitter i nu. Som då knappt var inrätt. Men som nu, det som nu är gästrum. Bara för att få lite svalka liksom.
Ja, vi har sagt det flera gånger att det var skönt att det inte är sommaren 2018 för Johannas skull.
Ja, men det är som säkert många har sagt till er att det är perfekt att få barn så här års också.
Ja,
mycket bättre känns till exempel mitt i smällkalla vintern. Och...
Väldigt bra timing.
Man tar med barnvagnspromenader, med vårpromenader och sådär.
Ja, och sen få hela sommaren tillsammans också. Jag är väldigt styrd av mitt jobb. Jag kan ju styra det mycket, men det är alltid närvarande. Det är svårt att vara ledig när man har sitt egna. Så att det ska bli väldigt skönt att få den här sommaren tillsammans.
Det förstår jag. Har du lyckats följa några av råden du fick i förra avsnittet?
Nej, vi har tyvärr inte haft så mycket möjlighet till det. Men jag känner att vi har checkat av många av dem.
Jag kom på ett tips till.
Shoot.
Jag kom på ett tips till. Jag ska erkänna att det hände sig en gång att jag fick för mig att jag var gravid. Och det var falskt alarm, ska jag gärna säga. Men ett tag tänkte jag så här, ett fjärde barn, hur ska vi klara av det? Oj, oj. Och då gjorde jag någonting som säkert funkar även om man får sitt första barn. Och det har jag också gjort när vi bara haft ett barn. Och det är att ta till sig hur det är för dem som har det värre. Så att då kan man titta, det finns massor med tv-serier om 9 barns mammor och 13 barns mammor och hur de får ihop sin vardag. Jag hittade en gång en blogg om en mamma som hade 4-lingar.
Och
bara att läsa om hur de får ihop sin vardag, det är alltså wow, att de överlever, att de klarar det. Och det gör de. De är helt otroliga. Jag fattar inte riktigt hur de gör, men man kan i alla fall få en liten inblick i de här bloggarna och tv-serierna. Så det är någon sorts omvänd eskapism att man läser om dem som
det,
har...
Ja, men det är bra psykologi, är det?
Ja, men det är faktiskt det. Alltså, när man ser då hur denna mor dukar upp mellanmål för 13 barn, så känns 4 barn som en baggis, verkligen. Då ska vi tala om 3 barn, hur enkelt det framstår som. Eller borde. Jag vet faktiskt inte hur de gör.
Nej, jag ska ta en liten omväg, en liten edvardiansk inledning här kort. Vilket gör att det faktiskt kommer fram till en poäng. Och det är smärtan att föda barn. Men vi börjar med den lesepska migrationen. För att ingen kan ju ha missat det här fartyget Ever Given som fastnade i Suezkanalen.
Nej, det var svårt att missa. Jag hoppades att du skulle komma in på det på något sätt. För jag som alla andra varit så fascinerad av det.
Jag med, och jag blir ju stressad av att det låg där och täppte igen. Liksom, det kändes nästan som man hade liksom en vaxpropp själv som man inte fick ut. Liksom, det kändes liksom att det fanns en stress med det här fartyget och alla miljarder som gick upp i rök och försenade leveranser. Men den här, har du varit i Suez?
Nej, jag har varit på dyksemester i Röda havet. Röda havet, så på andra sidan Sinaihalvön. Men nej, inte närmare än så.
Jag har också varit söderut i Röda havet. Men då finns ju den här lesepska migrationen. Och vi kommer till det här med barnafödandet. Och det är då att man gräver den här kanalen. Och då förbinder man ju två helt olika hav. Rent alltså biotopmässigt. Så förflyttade sig arter då, och Röda havet ligger högre än Medelhavet, så att strömmen sker främst från Röda havet till Medelhavet, och Röda havet har en högre salthalt och är näringsfattigare, så att de arterna har väldigt lätt att överleva i Medelhavet, medan Medelhavsarterna har svårare att ta sig till Röda havet och de trivs inte lika bra. Och då är de här bittersjöarna som har nämnts, de var ju så salta de första decennierna efter Suezkanalens invigning 1869, så att det tog ju flera decennier för dem att bli så sötare. Och få Röda havets salthalt. Men sen har ju flera hundra arter tagits över till Medelhavet. Och det här kallas då den lesepska migrationen efter Ferdinand de Lesseps, som var den franska diplomaten som var ansvarig för kanalbygget.
Oj.
Ja, och det värsta är då att stenfisken har ju tagits över. Och det är världens giftigaste fisk. Och jag var i Kenya och var ute och promenerade i lågvatten på ett sånt här halvdött rev så att man kunde gå på det. Sånt här. Det var inte så att man skadade någonting. Utan det. Och då blev jag kraftigt varnad. För jag gick ut barfota att jag kunde trampa på en stenfisk. Och en kvinna hade gjort det några veckor tidigare och dött.
Oj.
Och den finns nu i Medelhavet. Och då är det en kvinna i Australien som trampade på en sån här för några månader sedan. Och hon överlevde och sa att det var 10 gånger smärtsammare än att föda barn, vilket hon hade gjort.
Oj!
Förstår du att jag är stressad över stenfisken?
Jag förstår. Tänk om du skulle vandra vidare från Medelhavet. Men är den här migrationen, är det någonting som du alltid har känt till eller någonting som läser till i samband med...
Nej, men jag har känt till den, men jag blev så fascinerad när det här området. Så att, för att jag har ju funderat mycket på den här lesepska migrationen när jag var i och besökte Panamakanalen, för att man förbinder då Stilla havet med Atlanten. Och det var då jag började läsa på om det här. Men däremellan har det skett väldigt lite migration.
Intressant.
Det är bara ett fåtal arter.
Är det här någonting som kanske tar över oss till västkusten möjligtvis?
Kanske, men jag tänkte höra, har du någon fisk som du är rädd för? För min del, jag är inte rädd för hajar, utan det är ju stenfisken.
Alltså det där är en sån här västkustgrej att överhuvudtaget tänka på fisken man ska vara rädd för. Det har nog med din Göteborgs uppväxt.
Men vi kan ju ta och förflytta oss över till västkusten.
Det kan vi göra. Då ska jag börja med att läsa upp ett trevligt lyssnarbrev som jag har fått. Det lyder så här. God afton på er. Hoppas allt är väl i dessa tider. Först och främst, tack för alla poddar genom åren. Och förhoppningsvis många fler poddar i framtiden. Stort grattis till faderskapet Mats. Övertygad om att du kommer att klara alla prövningar som det innebär galant.
Tack.
Nu till min lilla fråga. Jag och min sambo bestämde oss förra året för att köra en liten roadtrip på västkusten. Fast bara söder om Göteborg och neråt. Så i år siktar vi på västkusten igen, fast sträckan mellan Strömstad och Göteborg. Bland annat bokat in oss på hotell i både Fjällbacka och Lysekil. Har ni några tips om mat, aktiviteter eller andra saker man helt enkelt inte får missa i detta område av vårt underbara land? Fortsätt med er smittande livsglädje och tack för att du sprider lite extra julglädje hos mig varje år, Edvard. Uppskattas hos en julnörd. Allt gott, med vänliga hälsningar, Marcus Aronsson. Det här mejlet kom faktiskt här om veckan, så jag antar att han är en sån julnörd som tänker på julen året runt. Det är inte så att det här blir kvar sedan i december eller så.
Vi har ju alldeles många frågor som vi inte har hunnit besvara än, men den här frågan är ju aktuell nu när det är dags att planera sin semester eller hemester.
Det verkar som att det är semester och hemesterplanerande som gäller för de allra flesta fortfarande.
Ja, jag tror att det kommer bli en märklig sommar i år igen, och sen förhoppningsvis till hösten blir det väl mer normalt.
Ja, de har skjutit upp vaccineringsmålen och till efter sommaren snarare för och sådär. Jag köpte faktiskt en bok bara häromdagen som heter Bilturer i Sverige som jag hoppas kan komma till användning med. Den är ganska kortfattade texter, men det är desto mer inspiration i form av bilder och kartor med vägsträckor så kan man fantisera om och åka olika delar av Sverige.
Ja, men det där är jätteroligt. Jag har ju en sån här klassisk kartatlas som jag alltid har i varje bil jag äger. Ja. Den finns i en bilficka ifall tekniken skulle fallera med GPSer och telefonen.
Det är ju inte samma sak att bara köra med GPS. Man fattar ju liksom inte vart man åker. Man bara åker.
Det är det. Men västkusten, oj, det här skulle vi kunna prata om i flera avsnitt. Men västkusten, Sverige på sommaren, om det är bra väder så finns det ingen mer magisk plats i hela Sverige än västkusten. Och är det dåligt väder så finns det ingen sämre plats som jag står. Jag vet, en sommar fick låna en X95, en segelbåt, och tillsammans med en kompis skulle, som vi brukade göra, ut och segla på västkusten en vecka. Och efter 3 dagar i hellregn och kraftiga vindar, och det var strålande väder i Stockholm samtidigt, så jag hade kontakt med vänner som skickade bilder. Så och vi satt och frös med alla kläder vi ägde. Så bara sträckseglade vi tillbaks båten till hamnen, städade den, och så drog vi tillbaks till Stockholm.
Jag förstår, men är det här liksom en unik tragisk upplevelse med dåliga vädret, eller alltså, hur solsäker är det? Jag är uppvuxen mycket, jag har bilsemester i alla mina delar av Sverige, inklusive västkusten, men mest har jag varit på Öland och på Gotland, och Öland och Gotland får man alltid ha det liksom solsäkert, att man kan räkna med att det är fint väder och sådär. Stockholms skärgård berömmer sig också av att vara ganska solsäkert, men hur vad är oddsen liksom för västkusten?
Ja, men västkusten är ju, det är antingen eller oftast, rätt sagt det är väldigt märkligt väder, för antingen är det en sån här lågtryck sommar och då bara kommer lågtryck efter lågtryck från brittiska öarna och avlöser varandra, och det handlar inte om det regnar utan hur mycket det regnar, det är lite eller mycket, och så blåser det såklart. Mm. Men det som är väldigt vanligt på sommaren, det är att i ytterskärgården så kan det vara strålande solsken och så ser man ett kompakt molntäcke in över land, och det är ju samma i Stockholms skärgård.
Absolut.
Men är det en sån här skitsommar, då är ju västkusten vidrigt. Det blåser och blå. Men varför åker man då till västkusten? Vi ska besvara den här frågan. Det är för granitlandskapet i skärgården. Mm. Det är för de här gamla sjöbodarna, det klara salta vattnet. Och då är det viktigt att komma ut på vattnet också, vilket är lite svårare när man har bil. Mm. Så det kommer vi komma in på, hur man ska göra det. Men jag tänkte vi skulle börja den här roadtrippen, för att ser man då Göteborg till Strömstad, det kör man ju på under 2 timmar.
Vänta här nu, jag sitter faktiskt laddad med kartor här för att kunna följa med när jag pratar om det här.
Om vi börjar nere i Göteborg.
2 bilkartor, bilatlas. Ah.
Göteborg upp till Strömstad, eller till och med upp till Svinesund.
Vänta, du måste alla poddlyssnare här sätta på paus, och så går ni och hämtar era kartböcker så att ni kan hänga med här i Mats som han visar. Ja, gör det.
Ja, men det är helt rätt. Strömstad eller ännu längre upp Svinesund, norska gränsen. Mm. 2 timmar från Göteborg.
Ja.
Så att det är inga avstånd.
Plattar eller i mattan så går det jättefort.
Ja, men däremot när man ska trockla sig ut till små fiskeställen långt ut i skärgården, så kan det ta väldigt lång tid på sommaren med trafik och köer och sådär.
Ja.
Men jag hade ju börjat på Marstrand.
Ja.
Jag tycker det är en fantastisk plats. Kyrkan från 1200-talet, det finns kultur, det finns historia, det finns underbar arkitektur från societetens närvaro där på 1800-talet med gamla trävillor, och det är sån stämning att gå runt de här små gränderna, och man går runt hela Marstrand på en timme bara, så man kan ta en förmiddag med bad, och det är underbar natur. Men, där måste det ha varit på Marstrand.
Ja, absolut. Mina föräldrar studerade i Göteborg, båda två.
Ja.
Pappa läste på Handels och mamma studerade medicin, och det här var 50-talet. Så att de tillbringade sina nyförälskade studentår och ungdomsår och första arbetslivsåren i Göteborg.
Jag gick på Handels och mina föräldrar i sjukvården. Min pappa studerade medicin i Göteborg. Du ser.
Din pappa kanske känner min mamma, vem vet. Men, så att jag är uppvuxen med ett romantiskt skimmer kring Göteborg. Ah. Nu vet jag inte om de hann ta sig ut till väst, själva kusten sådär jättemycket, men just Göteborg är, det är liksom, jag skäms lite grann när jag tänker på det här, därför att för några år sedan så fick min mamma i 80% av oss att vi skulle ta henne till Göteborg. Så jag, Edvard och barnen skulle åka med till Göteborg så att hon skulle få återuppleva sina ungdomsminnen, visa oss var hon och pappa bodde någonstans och köra runt liksom. Och det har inte blivit av. Det har kommit en massa småbarn och det har varit ena med andra och pandemi och så vidare. Jag hoppas att det blir av i sommar. Så att alla dina tips är delvis som jag hoppas att vi kan förverkliga i sommar på något sätt. Så, men
Marstrand,
jag har varit på Marstrand för att mamma och pappa åkte med oss på en västkustsemester när jag var kanske 11 år, 11, 12, 10, 11, 12 sådär, för att visa liksom västkusten sådär, och då var vi bland annat på Marstrand, ja.
Ja, och där på Marstrand, där tömmer man sitt bankkonto och så checkar man in på Grand Hotel och så äter man middag på Grand Tenan. Och det har vi pratat om, afrikanan kommer ju därifrån.
Jag tänkte faktiskt säga afrikana, för det har ni pratat om förut och jag tänkte snart kommer den.
Ja, men det är inte den man äter. Utan
det är inte den man tömmer bankkontot för, kanske?
Nej, man äter gratinerade havskräfterna på Grand Tena. Och sen så äter man en grillad vit fisk. Piggvaren är min favorit. Och så tar man en riktigt god flaska vit borgoni och spränger banken.
Men det kan man inte göra, det kan man inte göra första kvällen.
Jo, det börjar man med.
Man börjar med det och sen går du bara ut för det.
Ja, på Marstrand behöver man lägga lite pengar. Och sen från Marstrand så tar man och kör upp till Gullholmen.
Ja.
Och där tar man en färja, det tar väl en 30-35 minuter. Så åker man ut till Kärringön. Jag älskar Kärringön. Och det finns nu en liten ostronrestaurang, pytteliten, som jag inte varit på tyvärr. Men man bokar bord redan nu om man vet vilket datum man är där, på Petterssons krog. Det finns några sådana här stopp man måste göra och en del på Petterssons krog.
Ja, Petterssons krog på Gullholmen.
Kärringön. Och då får man ju komma ut på vattnet när man åker färjan ut till Kärringön. Och där badar man och går runt och bara njuter.
Jag tittar ju på kartan samtidigt som du pratar och både vad gäller Gullholmen och Kärringön så noterar jag Sevärdhetskringlan, för att det finns gamla fiskelägen där från 1200-talet i fallet Gullholmen. Och det är ju häftigt när man känner att här har människor bott och levt av fisk i sekler.
Ja, men, och det, jag vet inte om det här är sant, men om det är bara en skröna, men jag har hört att en portugiserna var ju långt norrut och fiskade torsk för sin bacalao. Att på 1500-talet så gick det på grund ett fartyg och några portugisiska sjömän valde att stanna kvar på Kärringön och därför är alla mörkhåriga och bruna ögon. Men det här stämmer ju kanske säkert inte, men det har jag hört.
Never check a good story.
Exakt.
Men det där skulle kanske vara ganska lätt att kontrollera nu med tanke på alla DNA-tester och sånt där som finns.
Oh ja.
Don't go there.
Och sen har ju då Marcus skrivit Lysekilen över natten.
Ja.
Och jag vill ju inte stöta mig med Lysekil, men det kanske inte den orten jag själv hade valt när det var min första tur.
Fast han ska bara bo på hotell där. Han ska kanske ha det som utgångspunkt för...
Men det Lysekil tycker jag är just när man vill ha det här superpittoreska, den här västkusten, naturen, så kan det bli lite industriell för mig. För att det är mycket industrier, det finns raffinaderiet i närheten, det finns lite områden som mer påminner om Oxelösunds torg, som kanske inte är mitt favorittorg i världen.
Där har jag varit, jag förstår det mer på Oxelösunds torg.
Sen finns det otroligt mycket vackert Lysekil också, med gamla badhuset som vi har pratat om, som Kurman som har grundat Sturebadet. Ja. Var jag aktiv där. Så att definitivt besök Lysekil och ta då färjan från Skår finns på över och kör över färjan Gullmarsfjorden istället för att köra runt fjorden.
Mm. Jaha, man måste just det, jag ser.
Ja, och där är långa köer såklart till färjan. Men det kommer vara köer överallt. Det kommer att ta tid.
Det är bara att ställa in sig på det helt enkelt.
Och annars så ligger ju då Fiskebäckskil över på andra sidan. Det är ju väldigt gulligt och pittoreskt och har en trevlig restaurang som heter Brygghuset.
Okej. Brygghuset, alla noterar. Vi kanske ska ha så här poddlyssnarträffar här på alla ställen i sommar.
På de här ställena.
Alla som har fått tips från Mats i Edvard Bloms smörgåsbord kan lyfta binken med handen och så ser man hur...
Ja, Jag hade ju älskat att hänga här på de här ställena hela sommaren. Och sen då så tycker jag ändå att man bör besöka Smögen. Men det är väldigt mycket folk. Men det är vackert, det är sevärt. Och det sker ju fortfarande fiskauktioner där i princip varje morgon som man kan gå och titta på. Wow. Man går upp tidigt.
Wow.
Det är fiskauktion i Göteborg och Smögen är de två stora. Och när man är i Smögen så tar man färjan ut till Hållö.
Okay.
Otroligt vackert. Det är en ö med en fyr, det är rundade klipper. Det finns så otroligt härliga bad. Bland annat en badplats som heter Marmobassängen. Som man kan googla på. Men det kommer vara mycket folk där.
Även i sommar. Alltså jag antar att en normal sommar så är det väl en hel del norrmän som inte kommer att vara där i sommar kanske.
Det är faktiskt sant. Vanligt,
så, och andra sidan kanske kommer det vara fler svenskar som semestrar och sådär. Så att,
ja. Och sen vet jag inte hur det är med coronasituationen eller vilken ålder Marcus är i, men det finns ju då nattklubb på övervåningen Lagergrens, pytteliten, och den har jag stängt många nätter och haft fantastiskt trevliga kvällar.
Nej, det framgår inte riktigt vilken ålder Marcus är, men man får väl anta att han är intresserad av allting av kategorin som man inte får missa, och det låter ju som någonting sånt.
Ja, det är det. Och sen då så kan man ju dra sig upp till Grebbestad, och där är ju en kö genom Grebbestad, vägen går igenom, eller så kan man köra motorväg och annat utanför, men kör man igenom och in i Grebbestad så är det alltid lång kö, jämt.
Oj då.
Det är trafikstopp genom stan. Och där tar man en lunch på Grebis. Och det där Grebis ser ut att kunna vara liksom en dålig turistrestaurang med läget. För det ligger helt perfekt och sådär. Men köket har alltid imponerat på mig på Grebis. Man får mer än vad man tror liksom i en sån här typisk turistplats. Och sen bara generellt sett när man är nere på västkusten. Inga rökta räkor. Håller du med? Alltså, de är till 99% fiskade, frysta, tinade, rökta, frysta, tinade.
Okej. Okay. Det är klart att det ska vara färska räkor när man är på västkusten.
Ja.
Och rökta räkor är sånt vi håller på med i Stockholm för att vi kan få bättre. Jag förstår.
Ja, det där är ju...
Men det var då, det är så att det är rökta räkor ändå på alla krogar för att turisterna vill ha det, eller?
Väldigt många så finns det ofta, just för att det är otroligt bra ekonomi de där.
Ja, man kan ta som, lite extra betalt för rökta räkor.
Ja, så långt som färska räkor man kan komma. och det finns ju de som både uppskattar färska och rökta, men bara man är medveten om fiskade, frysta, tinade, rökta, frysta, tinade så...
Men du, för flera poddar sedan, kanske i höstas, så pratade ju du om sista koket.
Ja, och det här...
Kommer du till det? Kan man få uppleva det?
Jag kan ta in det.
Att
när man är i de här... Man får ju se då vilka såna här små ställen som har då en egen fiskeflotta. Grebbestad har ju en, Havsvindsund, Smögen och så vidare. Och där behöver man ju få kontakt med en båt och få köpa då det här koket på vägen in.
Jag har
varit ute och fiskat. Många går ut på söndag, kommer tillbaka onsdag eller torsdag. Det är då de färska räkorna kommer in ofta.
Man får försöka odla kontakter i fiskehamnarna helt enkelt.
Precis. Jag kan tyvärr inte ge några telefonnummer här i...
Gör inte det. Nej. Håll dem för dig själv. Ja. Men du har pratat en hel del om köer och att man får vara inställd på att det är väldigt mycket folk och mycket bilar och köer till färjor och genom samhällen och sådär. Men gäller det bara några få sommarveckor i juli kanske? Kan det vara så att om man kommer i juni eller augusti?
Ja, Grebbestad är det alltid kö, tycker jag.
Okay.
Det spelar ingen roll när man är där.
För jag, som jag sa, så är jag uppvuxen med somrar på Öland och jag har varit mycket på Gotland. Och där är det ju väldigt mycket så att det är otroligt koncentrerat till industrisemestern fortfarande. Det är juli som det är. På Öland är det helt absurt. Det är hur mycket folk som helst som kommer till midsommar. Och firar midsommar i Borgholm och sådär. Och Öland har ju hela Sydostsverige som upptagningsområde. Alltså folk som har sommarstugor. Men jättemycket midsommar. Och sen veckan efter midsommar så töms Öland, inte töms, men liksom allt det här försvinner liksom. Och sen så kommer alla tillbaka igen i juli. Och sen är den borta igen. Så det är otroligt koncentrerat. Och så försöker då Öland, precis som alla andra turistområden, försöker förlänga säsongen på olika sätt. På Öland har de ju skördefesten i september.
Just det.
På alla turistområden försöker på olika sätt att man försöker attrahera tyskar som kommer i augusti till exempel, och man försöker ha, men ändå hur de än kämpar så är det ju väldigt väldigt knutet till juli tyvärr. Det är ju väldigt kort säsong, ja. Trots att vi har ganska lång semester i Sverige.
Det är fascinerande faktiskt. Men jag tycker att den är längre på västkusten. Men okay. Nu påverkas det givetvis av norrmännen som inte var förra sommaren, och danskar och tyskar och holländare och andra som tar sina båtar upp och bilar upp och sådär. Så att det är klart att det påverkar.
Mm.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Gör det. Men jo, sen så Fjällbacka tycker jag är helt rätt att ta en natt i.
Ja.
Och vandra upp Kungsklyftan där Ronja Rövardotter, du vet, när hon rider genom den här
Va?
Klyftan.
Va? Är det här? Det är alltid så att vara i Dalsland.
Nej, det är Kungsklyftan som gör att man går igenom den, så klättrar man upp på Vätterberget.
Jaha, och det ska man vilja göra.
Ja, och det här är ju viktigt då. Då är man i Fjällbacka, så är det som är speciellt på västkusten, det är att solen går ner i havet. Och då fylls Vätterberget med människor med picknickkorgar, vin, och så sitter man, jag vet inte om det, jag tror det är 70 meter upp, och så ser man ut över hela vattnet här och njuter av solnedgången, och sen glider man ner på bryggan i stället alla träffas i Fjällbacka.
Oj, oj, oj.
Men där ska man också passa på att ta båten till Väderöarna, Sveriges västligaste ögrupp.
Ah, det känner jag inte till, men jag ser det på kartan.
Ja, Väderöarna är magnifikt om det är bra väder. Ja, vilket vatten.
Men det finns det reguljära båtar dit?
Det går, på sommaren går det från Fjällbacka, men sen går det året runt från, jag vet inte om det är Grebbestad, men det finns året runt trafik, men på sommaren går det från Fjällbacka också.
Det måste innebära att folk bor där året runt.
Nej,
det
är ingen som bor längre. Men däremot finns det stugor som man kan hyra några stycken. Och sen så är det ju så spektakulärt att människor åker ut.
Ja, vad häftigt.
Det ska jag verkligen rekommendera om det är bra väder.
Mm. Åh, vad härligt.
Och sen så kommer ju då det viktigaste av allt. Det är ju då Café Västbacken, min absoluta favoritrestaurang på hela västkusten. Som jag
den har du nämnt förut i podden, ja.
Ja, och den ligger ju helt hemligt. Ingen som hittar den, som inte känner till den.
Som inte har lyssnat på podden.
Nej, och då behöver man... Det här är ett område som inte har några hotell, så att man behöver hitta en Airbnb eller liknande och övernatta. Mm. Och då är man i närheten av Tjurpannans naturreservat. Och Tjurpannan är, hela västkusten har en innerskärgård. Men vid Tjurpannan, en massiv panna som går upp ett berg ur vattnet, så är det nästan inga öar. Och så har man bara öppet hav. Och där stormar havet in, och så blir det grunt, och så blir det djupt vid Tjurpannan. Så där hittar man ju allt möjligt. Så de dök efter man som spolades ner. För det är många som gör. Alltså det är väldigt spektakulärt utsatt med höga vågor och strömmar. Så de letade efter en man som spolades bort och hittade en annan man från England som hade åkt upp med strömmarna.
Oj.
Och så
från England?
Ja.
Nej, men...
Och då fastnar man i någon form av tvättmaskin där i strömmarna runt kyrpannan.
Oj.
Och det där är... jag tycker det är så mäktigt att stå på toppen och titta ut. Och då har man inte Västbacken så långt därifrån. Det är fortfarande bilavstånd, men det området där med Havstensund.
Mm.
Och nu ser jag att tiden bara rinner iväg. Så jag ska ta en sista kort grej. Det är när man är i Havstensund så ska man leta upp målarklöva eller koprarklöva. Som är jättesvår att hitta, men det är en smal ravin som är 100 meter lång, 1 meter bred och 10 meter hög. Så att det är ingenting för klaustrofobiker och det går bara rakt igenom berget.
Wow.
Den är rolig. Så, men vi får nog stanna där för att annars tar det hela avsnittet.
Okej. Okay. Ja, men det låter väldigt härligt, Marcus, med en roadtrip. Det är roadtrip är ju... roligt nästan var den när man gör den. Men nu har du fått en bra start.
Har du haft någon sån här magisk roadtrip? USA är ju ett typiskt roadtrip-land.
Ja, det är ju det. Ja, jag har haft många magiska roadtrips i USA. Det är ju väldigt liksom, bilvänligt. Oj, var ska jag börja? Jag älskar att köra i Pennsylvania.
Jaha.
Det har jag väl berättat om när vi såg en Amish pojke som... plogade minst, den berättade om för inte så länge sedan. Pennsylvania är jättefint att bila i, för det är massor med små samhällen och det är kuperat och det finns både storstäder, Philadelphia och Pittsburgh och massor med små samhällen däremellan som är väldigt lantligt. Det är väldigt kuperat, vackert, gamla hus. Det är ju det traditionella USA, där bor många traditionella samhällen som Amish-folk men även andra. Det är väldigt finns en gammal kultur med gamla hus, gamla små städer och sådär. Ja. Och även intressanta modernare saker som Frank Lloyd Wrights fantastiska villa och Falling Waters, som är en av den arkitektoniska höjdpunkten i USA. Så Pennsylvania, jättefint. Och New England kan man bila i mycket som helst i Connecticut
det.
Och Massachusetts och Upstate New York och längs med kusten. Och,
Har du varit hela vägen upp till Maine eller...
Nej, det har jag inte, men det är verkligen på min bucket list.
Goal är det.
Ja, på hösten. Man ska gärna på hösten när det är så vackert med... Ja. Folk åker ju dit bara för att titta på löv, alltså på peak leaving. Man tittar på hur löven slår om i rött, gult och grönt på hösten och har det som destination. Liksom. Det är helt fantastiskt. Och där, det är också det traditionella USA med väldigt många gamla hus, gamla småsamhällen och fantastiska farmers market, jättebra restauranger. Och, man kan åka, det gäller bara att våga lämna huvudvägarna, att man hittar de här småvägarna och det finns hur mycket som helst. Ja. Men, och sen har jag åkt Kalifornien, helt fantastiskt. Både norr om San Francisco, uppe i Sonoma Valley till exempel, och söder om San Francisco, och åker från San Francisco mot Los Angeles. Åker längs med kusten, det är ju helt fantastiskt.
Ja.
Med vingårdar och små samhällen och dramatiska kustlandskap. Och, det är också sådär, bara wow.
Och där är det, om man har möjligheten så ska man ju alltid hyra en cabriolet. Och speciellt om man åker off-season. För att cabriolet är ju värdelös när det är 35 grader varmt och strålande sol. Då bränns man ju ihjäl. Utan åka i sådana här höstfärger i New England, nedkabbat med värmen på.
Jag åkte just nedkabbat i Pennsylvania. Det var helt fantastiskt. Och sen, jag har också åkt cab, inte med Edvard, utan med en kompis.
En annan man?
Nej, ja, det har jag också gjort en gång. Men jag har åkt massa fotografer i New York. Och det här var inte en... Jag har åkt med fotografer som var män. Men det här tänker jag på min fotograf och vän Anna Persson Herbst, det tror jag numera. Anna som jag lärde känna på Svenska Dagbladet när vi jobbade där, båda två. Hon flyttade till New York för att gå en utbildning. Det var faktiskt hon som lockade över mig till New York, ska jag säga.
Mm.
Och hon gick en fotoutbildning några månader i New York och vi hade träffats på Svenska Dagbladet, gjort lite reportage ihop. Hon sa, varför kan du inte komma över till New York? Eller, så gjorde jag det och det var så jag upptäckte New York genom henne. Och när jag flyttade till New York flera år senare så var det hon som hjälpte mig att hitta min lägenhet i Harlem och hon hjälpte mig att flytta. Och Anna betydde jättemycket för min tid i New York och det Hon bor fortfarande i USA, numera i New Jersey, väster om New York. Och när Edvard och jag var där så, tillsammans med Melchior när han var nyfödd, då åkte vi över till Anna och hennes amerikanska familj. Hon är gift med en amerikansk, Kevin. Och då firade vi Halloween tillsammans med dem. Och Edvard pratar fortfarande om hur fantastiskt det var att få uppleva en riktig amerikansk Halloween i ett amerikanskt villaområde med amerikanska familjer och gå runt där och dricka hembryggt öl på folks stups. Ja, det är helt fantastiskt. Men det här var innan Anna hade träffat Kevin, tror jag. Och hon hade ett fotoprojekt som gick ut på att hon ville dokumentera hur folk åker på Greyhound-bussar, alltså de amerikanska klassiska långfärdsbussarna. Så hon och en fotografkollega till henne, en tjej från Kanada som heter Naomi, de hade tänkt ut att de skulle åka ner med Greyhound-buss och ta massor med liksom, bilder som ett dokumentärt reportage och sen åka upp igen.
Ja.
Och så frågade hon om jag ville följa med. Och det ville jag såklart. Det här var innan jag bodde i New York, tror jag. Men jag orkade inte åka med Greyhound-buss eller jag hann inte eller vad det var. Det var liksom deras projekt. Men jag flög ner och blev upphämtad av Anna på flygplatsen i Miami. Då hade hon hyrt en grön cabriolet som hon hämtade upp mig med. Och jag bara, wow. Det var väl väldigt häftigt att bli upphämtad av den. Och sen hade de var redan installerade, så det var så skönt. Hon bara åkte med, ja men här bor vi på det här hotellet och nu åker vi iväg här med den här bilen och liksom allting var redan fixat, för de hade varit där några dagar och hållit bo in sig. Och då åkte vi i den här gröna kabeln från Miami ner till Key West.
Oh, den har jag alltid velat göra.
Ja, det är så fantastiskt. Ja,
jag har varit på väg till Miami så många gånger så har det inte blivit av.
Det är det bästa. Jag har ju också rest precis samma sträcka med Edvard. Då hade vi för sig ingen cabriolet, men det är ändå alltså, alla som inte vet vad jag pratar om, titta på en karta. Kolla Miami, Key West och se hur det ser ut på kartan. Alltså det är lång... Ja. Vad heter det? Alltså det är...
Ja, men det är flera
man har horisont, mil. Ja, det är flera mil man har horisonten på båda sidor. Alltså det är så fantastiskt.
Ja, det är egentligen en väg rakt ut i vattnet med några öar utduttade under.
Ja, och den här vägen, den byggdes... Nu har jag inte läst på alls, det här var helt oförberett. Men om jag förstått rätt så är vägen byggd som så här nödarbete under 30-talet. Under depressionen, då man gav massor med arbetstillfällen till arbetslösa amerikaner för att stimulera ekonomin och hjälpa människor som är arbetslösa och sådär. Så att det är en sån här väg med liksom skarvar i betongplattan och sådär. Och så är det rester av en järnväg som är bara en ruin. Och så är det solnedgången och det är palmer och det är det blåa vattnet. Och det är restauranger som serverar nygrillad fisk. Och det är så häftigt.
Ja.
Det kan jag verkligen rekommendera. Så roadtrip i USA. Ja, i New Mexico har jag glömt prata om nu. Det var nästan det bästa när jag åkte runt i New Mexico. Och det får vi ta en annan gång.
Det får vi ta. För att därifrån från New Mexico så hoppar vi till ett helt annat ämne. Och det nu kommer ju våren. Grillen ställs ut och jag tänkte här att vi har båda fått i uppdrag av oss själva att lista de 5 godaste råvarorna i världen att slänga på en kolgrill.
Ja.
Ska vi börja med din nummer 5?
Oj, jag har nog inte ordnat med någon lista sådär och det kanske inte bara råvaror, men vi pratar lite om grillning. Jag måste erkänna att det är Edvard som grillar hemma hos oss.
Ja, men det är därför det är så mycket roligare att inte höra
vad
alla de här medelåldersmännen slänger på grillen. Du har hela världen framför dig och en rykande kolgrill.
Jag slänger ingenting på grillen för jag ska ta hand om barnen. Nej, vi har ganska upplösta könsroller hemma hos oss, men just vad gäller grillen så är det ganska traditionellt. Men
oavsett vem som grillar, du kan säga till Edvard. Exakt.
Verkligen. Nej, men lite mer sitt start så jag gillar grillspett. Det är ingen råvara, men jag tycker det är så vackert med grillspett. Alltså den härliga känslan man får när man gör grillspett eller när man äter grillspett, då ligger det med den här pinnen med små lökar och små tomater och små köttbitar och en liten korvbit och en grön paprika.
Och man har blöklagt pinnen först.
Det kanske man har, ja.
Och dofterna som kommer av alla de här ingredienserna tillsammans.
Ja, och det är så, och nu har jag någon sorts romantisk föreställning att barnen är med och sätter på de här. Det är så häftigt. Grillspett.
Ja, då har jag min 5:a här. Det är 8-armad bläckfiskpulpon. Så först förkokad i olivolja med rosmarin och chili och lite vitlök och sen så grillar de här armarna och sitta ute och bara njuta av
det. Åh, vad härligt.
Det är rätt i sig.
Edvard och jag var på en semester i Kroatien för många år sedan. Och då kom jag ganska snabbt fram till att grillad fisk och grillad bläckfisk var det som alltid blev bäst när man beställde på restaurangerna.
Ja, men det har man bara färska råvaror så går det ju knappt att misslyckas om man inte övergrillar totalt. Fisken är lite känslig.
Ja, men då kan jag gå vidare till nästa grej som är piggvar.
Ja, där kom din piggvar.
Jag har ingen riktig ordning på det, men jag bara, för mig är det... Resminne framförallt. Jag nämnde att vi var mycket på Öland. Mina föräldrar hade sommarstuga på Öland. Så det är därför jag har varit mycket där. Och när Edvard kom in i bilden så hittade vi en lokal fiskare som sålde piggvar som Edvard grillade. Och då lyckades vi hitta en ny plats på tomten där vi aldrig hade suttit förr på kvällarna. Men där det var kvällssol och vi satt liksom mitt i enbuskarna. Och Edvard grillade över utsikt mot allvaret. Och han hade världens minsta lilla picknickgrill. Ja. Och så var den här stora piggvaren som fläkte ut hela över kanterna på grillen.
Och det här är ju tips till Marcus som besöker västkusten. Det är ju att hitta då i fiskbutikerna vildfångad piggvar. Den odlade är väldigt vanlig i Sverige nu och den är betonggrå. Medan den vildfångade på västkusten är mörkt brungrå. Och bara ta med sig en picknickgrill, sätta sig på klipporna längst ut i solnedgången och grilla en piggvar med en gott flaska vitt till. Det är bland det goda som finns. Brynt smör, riven citron i, lite kapris i och så har man en måltid.
Ah. Björn Fransén brukar ge som tips att om man vill grilla fisk man först marinerar den i grädde. Har du provat den en gång?
Aldrig.
Aldrig? Nej, inte vi heller. Vi pratar alltid om det. Åh, du måste prova Björn Franséns tips med grädde. Det låter så bra, men det är tydligen liksom tricket som gör att man lyckas med att grilla fisk.
Ja, jag hade en som nummer två här grillade piggvaren på listan, men nu har vi betat av den. Så då blir det fyran här EU. Och här kan jag inte bestämma mig. Grillade lammrack, så då pratar vi inte frysta nyzeeländska, utan ett svenskt frigående lamm slaktat runt 20-22 kilo. Och färskt, hög kvalitet, örter, grillad citron. Eller då om man kör, jag gör en Edvard och kör en dubbel. Secreto Ibericon, alltså spanska fläsket med en gremolata. Det är fantastiskt.
Oj. Ja, men då kan jag säga att jag också har lammkött här på listan.
Okej, berätta.
Lammkött i alla dess former. Alltså lammfilé, lammfärsburgare, helstekt lamm, vad som helst med lamm. Oh. Och så har man några potatisar, kanske lite tomater, grön sparris, något gott rött vin.
Ah. Ja, men doften från lamm på grillen är oslagbar.
Ja, det är det bästa med grillen. Vi gjorde någonting väldigt smart tyckte vi i höstas måste det varit. Vi köpte ett halvt lamm. Alltså inte ett helt halvt lamm utan styckningsdelar av ett halvt lamm från en lammgård i Småland. Långasjölamm som föder upp sina lamm småskaligt och sådär. Och det har varit helt fantastiskt. Jag har aldrig ätit så bra lamm.
Ja, men det är just det här som är grejen. Att om man jämför då med ett riktigt uppfött lamm här jämfört med de frysta lammräksen. Det är två olika produkter.
Ja, fast de där lammräksen är också jättegoda. De är jättegoda. Men det är liksom en väldigt hög lägstanivå tycker jag med lamm.
Men med det här kvalitetslammet så kvalar man in sig på topp 5-listan.
Ja. Och de potatisarna, de skulle egentligen kunna vara en egen punkt. Fast nu fick de vara med lammet. Ja. Men det är potatis och lite rosmarin på det här. Vi glömde rosmarin.
Och rosmarinen, citronen, vitlökan.
Ja.
Sen, jag har ju som nummer tre här då. Det är ju grillade havskräfter. Och det är också ett tips till Marcus. Att köpa råa havskräfter. Gärna burfångade levande till och med om man får tag på. När den här havskräftfiskan kommer in. Och sen den här lilla grillen igen ute på klipporna. En flaska gott vitt vin. Mm. Och det enda som behövs är en halv citron. Och klyva dem på längden. Lägg på dem. Jag gillar dem så att de knappt precis koagulerat. Mina föräldrar, många vänner vill ha dem genomgrillade. Spruta på citron. Inget annat färdigt. Det är så underbart gott.
Oh. Fantastiskt. Brukar du grilla ostron?
Ja, det också.
Vi kanske har på listan.
Så. Nej, det är det inte, men det är också väldigt gott.
Jag har lite mesig grej på min lista, men det var ändå tvunget att vara med, nämligen äpplen. Att grilla äpplen som
otippat.
Eller hur?
Nej, men det
enkelt, men gott.
Ja, och hur serverar du dem?
Ibland har vi bara äpplen. Alltså, bara för man vill ha en dessert. Liksom. Ja, med vaniljsås eller med vaniljglass. Eller ja, hackade hasselnötter kanske.
Ja.
Man skulle kunna tänka sig lönnsirap eller någonting. Men för mest ja, vaniljsås. Alltså, så.
En liten hemkokt kolasås som fortfarande är ljummen. Som man häller över med en bra vaniljglass.
Ja. Ja, nej men för det finns ju alltid efterglöd och eftervärme som man kan utnyttja till grillen. Så att liksom, man har alltid några äpplen hemma. Så kan man slänga in dem i grillen när man har grillat klart sina havskräftor eller sitt lammkött eller vad man har.
Ja, men jag hade ju nummer två var ju helt grillad vildfångad piggvar. Men då hoppar jag på ettan. Det är också en kvar, eller hur?
Ja, det har jag.
Ja, och då blir det Chuleton på Rubia Galega. Jag var ju tvungen att ha nötkött, det är så gott att grilla. Jag var ju tvungen att ha det.
Ja.
Och chuletonen är ju en entrecote på ben kan man säga. Och så tjock, liksom, dryga kilo till 1,5-2 kilo. Och det måste vara rumstempererad i några timmar så att den har kommit upp. Den är så tjock. Och sen så har man riktigt het grill. Och så lägger man på den, bränner av den, lyfter av den, låter den vila några minuter. Följer med temperatur och låter det här pågå under 2 timmar kanske. Och men bara drar upp den till under 50 grader innetemperatur. Och sen så skivar upp den här i skivor. Och det blir inte bättre.
Wow. Är det som en sorts lyx-TBN-stek?
Ja, det kan man säga. Det är det, men... det finns ju många namn här. Vissa kallar det för motsvarighet till en tomahawk och så vidare. Men jag skulle nog säga mer en entrecote på ben om att det skulle vara det korrekta. Men det är alltid lite villfarelser när man översätter utländska styckdetaljer till svenska.
Hur lätt eller svårt är det att hitta den styckdetaljen då?
Rubia Galega är lätt att hitta i Stockholm. Alla bättre slaktare har den egentligen. Och det ska ju då vara hängmar. Och det är en spansk köttras som är gigantisk i Galicien. Som har sån underbar marmorering och smak.
Fantastiskt.
Ja, jag tror man kan söka efter den. Bland annat Hötorgshallen har jättebra köttbutik. Jag tror säkert att Djureskogs köttbutiker kan ta in den om de inte har den inne för dagen. Det är så gott. Var du som ettan?
Wow. Alltså, jag har inte riktigt gjort mig i ordning sådär. Lammkött skulle vara på plats ett sådär. Men jag har min femte i alla fall. Någonting helt annat. Så kanske inte skulle vara plats ett utan plats någonting. Nämligen fetaost.
Och inte halloumi utan fetan.
Fetaost, ja. Alltså jag tänkte liksom dessert. Att först äpplen och sen en dessert till. Som är ost. Grillad ost, ja. Halloumi kanske också funkar. Men vi brukar faktiskt köra fetaost. Det blir lite röksmak på den. När man grillar.
Och vad serverar den till?
Bara så. Man lägger den i ett foliepaket. Alltså man tar ett block eller en bit med feta ost och så lägger man det i ett foliepaket. Man kan lägga på lite rosmarin, kanske lite olja, kanske lite salt eller timjan eller vad man har. Och så grillar man den och har man en sån grill kan man kanske få lite röksmak i den. Och så att den blir lite så här varm och mjuk. Det är jättegott som dessert efter man ätit grillad mat.
Och det är inte för sött då heller, utan man får ju lite sött när man med grillningen, maillardprocessen tar fram det, men ändå liksom att
det här är jättebra för alla som inte äter dessert av olika skäl, alltså alla som inte äter socker, sötsaker, som inte vill ha liksom en söt efterrätt som förra ost som är då till exempel. Den här idén kommer ifrån, jag har ett av mina stamställen i New York är Café Chitan, en bar, café, restaurang som är helt fantastisk som finns i New York där jag har hängt hur mycket som helst, ett sådant ställe som är ett café som även har mat och de har en massa smårätter och en av de smårätterna var baked feta och då fick man in fetaost på ett litet ugnsform. De har bara lagt in liksom, kuber av fetaost i ugnen och bränt av den. Liksom. Och jag tror att Edvard och jag var där. På något sätt har den idén från Café Chitan i New York på Lower East Side blivit liksom, feta i grillen. Så fort vi grillar och råkar ha fetaost hemma och kommer på att vi vill ha någonting mer så är det så här, men lägg fetaosten på grillen också. Det blir så gott.
Ja.
Och det är jättegott.
Ja, men underbart. Det finns ju så enormt mycket mer goda saker man kan lägga på grillen. Med de här majskolvarna, färska majskolvar som man först bakar i sitt egna skal eller blast egentligen och sen grillar av dem. De sista rullar i majonnäs och sen finriven parmesan eller pecorino med chili. Och jag vet i Sydafrika när så båtarna komma in och landade yellowfin tunan och sen rakt in på restaurangen och sen grillade en bit, stor bit tomfisk. Jag är inte så förtjust i det annars när den inte är helt färsk. Alltså då är det något också makalöst att få uppleva.
Wow. När du pratar om att grilla saker, då kommer jag tänka på restaurang Ekstedt där de grillar och röker och halstrar och vad gör de mer?
Det är öppen eld som all matlagning sker på egentligen.
Ingenting som är, inga elspisar liksom. Det är helt fantastiskt. Och, jag hittade en gammal meny som de hade för 2 år sedan som jag gärna vill läsa upp där för att den är inte aktuell antagligen. De har säkert en helt annan, mycket roligare meny. De tycker säkert att den där menyn den är så 2019. Men den ger sina vårkänslor bara att tänka på den menyn.
Det får bli som avslutningsdikten som Edvard brukar läsa. Så blir det Ekstedts meny istället.
Ja, så får vi ta allting annat nästa gång. Men, först var det ostron. Jag kommer inte ihåg om de grillade ostron eller de halsrosen. Jag var så där för 2 år och fick äta den. Det var deras restaurangchef, eller kökschef, Florencia Abea, som gör på den, på temat liksom vårsmaker, med nordiska smaker i säsong. Så ostron, och sen vit sparris med torsklever, rökt och gravad ägggula. Glödbakad grön sparris med sås av fermenterad nässla. Kålgrädde med stenbitsrom och ramslök. Björkeldad kålrot med bladgrönt och lipsticka. Och slutligen vedugnsbakad skrädmjölskaka med rabarber och björkglass. Det är du.
Jag ska ta, vi hinner inte med till idag tyvärr, men den här kålgrädden ska jag ta och nämna någon gång i podden hur man gör.
Ja, det
är ett fantastiskt tillbehör, men vi tar den vid nästa tillfälle.
Det får vi ta nästa gång.
Tiden bara sprang i vägen idag.
Ja, vi får hoppas att restaurang Ekstedt finns kvar när vi kommer ur pandemin och allt det här.
Det är övertygad, det är fantastiskt.
Vänta, jag måste bara säga en sak till och det är att när vi spelade in den här podden så har jag precis kvällen innan, i slutet på mars, sett Uppdrag granskning. Såg du det?
Nej.
Granskningen av, det måste du se, det finns nog på SVT Play ett tag till. Uppdrag granskning tittade på hur Tillväxtverket har behandlat korttidsstödet till småföretag.
Ja.
Och i programmet så var det bland annat 2 restaurangidkare, en i Mora och en i Kalmar. Och programmet visar väldigt tydligt hur de här brinner för sina restauranger och för sina restauranggäster och för sin personal. Och hur de har kämpat när allt har blivit avbokat under pandemitider. Och hur de har fått stångas med Tillväxtverket för att få det krisstöd som de har rätt till. Men som Tillväxtverket genom olika paragrafryttargrejer, byråkratiska grejer och tekniska krumelurer förvägrat dem. Och Tillväxtverkets generaldirektör sitter och försöker försvara här och hon framstår tyvärr som helt inkompetent. Och, bra granskning. Det är inte så ofta som småföretagare och restaurangidkare får den här typen av journalistisk uppmärksamhet.
Uppbackning,
Nej, men inte i den typen av program. Så det är väl värt att titta på för alla.
Med det skickar vi ut en stor kram till alla i restaurangbranschen som kämpar och sliter.
Vi längtar efter er, vi älskar er, vi tycker ni är fantastiska. Vi hoppas att ni orkar hålla ut ett tag till.
Och att vi ses på era krogar snart.
Ja, snart är vi där igen.
Skål!
Skål! Ha det så bra!
Tillsammans. Hej!
Hej då!
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hold up. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.